Du lyssnar på Bli säker-podden som den här veckan frågar sig ifall lösenordshanteraren ProtonPass nu börjar kunna utmana klassiska Bitwarden. Ja, god morgon och välkommen till Bli säker-podden med mig, Carl, Emil, Nicka och Peter Esse. Ni som tittar på videoversionen av veckans avsnitt tänker kanske, vänta nu, vart tog Peter vägen? Han stod ju precis där bredvid dig. Och ja, det gjorde han, och han kommer alldeles strax att stå bredvid mig igen. Men vi kom på att det finns ju en nyhet som vi måste ha med den här veckan, så jag fick spela in en ny inledning för att få med den nyheten i veckans avsnitt av Bli säker-podden. Podden som precis som vanligt produceras av Nikka Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen, inspelat den 1 maj 2025 för sändning den 2 maj 2025. Och vad är det då för nyhet som är så viktig att få med att vi behöver spela in en ny inledning? Jo, det är Airborne-sårbarheterna. Det är en familj med sårbarheter. 17 stycken av de här sårbarheterna har fått CVE-ID:n. Och det är sårbarheter som ligger i Apples Mac-datorer, deras iPhones, deras iPads, deras TV, små mediaspelare och AirPlay-högtalare från alla möjliga tillverkare. Ja, ni förstår. Det här var ganska viktigt att få med. Det är Oligo Security Research som har upptäckt de här sårbarheterna. Och de sårbarheterna gör att angripare har kunnat infektera bland annat mackar och kan fortfarande infektera mackar om mackarna inte är uppdaterade. Sättet de har gjort det här är genom att dra nytta av just sårbarheter i AirPlay, alltså den lösning som används för att strömma musik och film mellan olika Apple-prylar och även andra AirPlay-kompatibla prylar från andra tillverkare. Jag kan ju till exempel strömma musik från min iPhone till min Mac via AirPlay. Jag kan välja att spela upp musiken på min Mac för att få lite bättre högtalare än vad som finns i mobiltelefonen. Det som Oligo Security Research upptäckte, det var att de tyvärr kunde använda samma lösning för att också infektera datorn. De upptäckte som sagt en mängd sårbarheter och Apple började åtgärda de här sårbarheterna i januari. Första sårbarheten som de täppte till, det var sårbarheten som gjorde att vem som helst på samma lokala nätverk, alltså som var kopplade till exempel samma hemmarouter eller kopplade till samma företagsnätverk, kunde infektera mackar. I macOS så finns det nämligen möjlighet att slå på och av AirPlay-mottagaren, och det går att välja vem som ska få strömma musik till AirPlay-mottagaren. Standardinställningen är att AirPlay-mottagaren är påslagen, men att enbart samma Apple-användare ska få strömma musik till AirPlay-mottagaren. Det som var en av sårbarheterna, det var att vem som helst plötsligt kunde strömma musik till AirPlay-mottagaren och också då infektera datorn. Men det täppte Apple till i januari. Så därefter förutsatte det att användaren hade valt att tillåta vem som helst, alltså ändrat standardinställningen i macOS. Men sårbarheter fanns kvar och det dröjde fram till och med nu i april innan Apple hade täppt till alla de här sårbarheterna. Men Apple har bara täppt till dem i sina egna prylar. De kan inte täppa till dem i alla andra tillverkares prylar, alltså alla de AirPlay-högtalare som finns runt omkring i världen. Apple har dragit sitt strå till stacken genom att släppa en uppdatering av det så kallade SDK, alltså den mjukvara som högtalartillverkarna använder för att bygga in AirPlay-stöd i sina uppkopplade högtalare. Men för att själva sårbarheten ska åtgärdas i de här högtalarna så behöver högtalartillverkarna släppa ny firmware, alltså ny mjukvara, och användarna måste installera den där nya mjukvaran också. Någonting vi kan utgå från att inte kommer hända i alla sammanhang. Och då finns det ett stort problem, nämligen att den här sårbarheten eller familjen av sårbarheter kan användas för att bygga maskar som sprids via det lokala nätverket. Så om en angripare lyckas infektera en iPhone eller Mac så kan den iPhonen eller Macen infektera andra AirPlay-högtalare som finns i själva lokala nätverket. Och den AirPlay-högtalaren kan i sin tur användas för att infektera andra sårbara Apple-prylar i det lokala nätverket. Oligo Research skriver också att det finns lite olika saker som angripare kan göra om de infekterar en sån här AirPlay-högtalare. Och de skriver, citat fritt översatt till svenska: exempel på framgångsrika attacker inkluderar mer lekfulla handlingar som att visa en bild på enheten eller spela musik, till mer allvarliga handlingar som att använda enhetens mikrofon för att lyssna på närliggande konversationer, till exempel avlyssning via en enhet i ett högprofilerat konferensrum, slut på fritt översatt citat. Så det här är någonting som vi bör ha i åtanke. För vanliga användare så innebär det här att det viktiga är att alla uppdaterar sina iPhones, iPads och Macar. Och om det finns en sån här AirPlay-högtalare i ett konferensrum där det finns risk för att någon skulle försöka utnyttja den här sårbarheten. Ett publikt konferensrum där det kanske skulle vara någon som försöker dra nytta av den sårbarheten. Ja, då kan det vara värt att se ifall det finns en uppdatering till högtalaren i fråga och i så fall installera den. Och om det inte finns, kanske stänga av AirPlay i den högtalaren om det inte används. I det lokala nätverket hemma så är det ju ett mindre problem eftersom det här alltså bara är någonting som går att utnyttja via det lokala nätverket. Det är inte någonting som går att utnyttja över internet. Jag vill också poängtera att i såna här fall skyddar inte ens VPN på datorn. VPN på datorn skyddar ju trafiken som går ut från datorn, men i såna här exempel där datorn kan bli attackerad från någonting på det lokala nätverket så hjälper det inte att VPNen är påslagen. Så uppdatera era Apple-prylar och uppdatera era AirPlay-högtalare om ni har sådana och det finns uppdateringar till dem. Med det sagt återvänder vi till ordinarie program.
Vi hoppar till ett ämne som vi också varit lite så här. Det här är väldigt mycket skrämselpropaganda. Ladda inte din mobiltelefon i offentliga ladduttag och sådana saker. Men nu har vi alltså en skadlig laddare på tapeten igen. Eller ett scenario som kan uppstå i alla fall.
Mm. För FBI gick ju här om året ut med en varning för att koppla absolut inte in din mobiltelefon i publika laddportar på bussen och på tågstationen och liknande. Och vi förklarade att det var en helt onödig varning eftersom det inte var någon större fara med det, förutom för väldigt utsatta personer. Men nu så har vi fått ett exempel på hur det går att bygga såna här laddare som faktiskt infekterar mobilen eller stjäl information från mobilen på riktigt. Inte på riktigt i den bemärkelsen att såna här laddare florerar ute i vida världen, men liksom tekniskt bevis på att det går att bygga sådana. För att det är ett gäng researchers på Graz University of Technology som har upptäckt att det går att kringgå de säkerhetsmekanismer som annars skyddar mobilen från just sådana attacker. Det här uppmärksammades jag på av en artikel i Ars Technica. Och Ars Technica länkar till det paper som de har publicerat som inleds med den här beskrivningen.
I denna artikel presenterar vi en ny familj av USB-baserade attacker mot mobila enheter, Choice Jacking, som är den första att kringgå befintligt skydd mot Use Jacking. Vi noterar att dessa skydd bygger på antagandet att en angripare inte kan injicera inmatningshändelser samtidigt som en datakoppling upprättas. Vi visar dock att detta antagandet inte stämmer i praktiken. Vi presenterar en plattformsoberoende attackprincip samt tre konkreta attacktekniker för Android och iOS som gör det möjligt för en skadlig laddare att självständigt förfalska användarinmatning för att aktivera sin egen datakoppling. Slut på fritt översatt citat. Kan kräva sin förklaring. Vad gör de egentligen?
Ja, vad gör de egentligen? Och de nämner ju att det finns tre olika attacktekniker. Vi fokuserar nu på den som funkar för både Android och iOS. För vi gillar ju saker som är plattformsöverskridande här i podden. Så vad är det egentligen de har kommit på? Och det de har kommit på, det är verkligen briljant. Först och främst måste vi förstå vad det är som det innebär att kringgå juice jacking. Och juice jacking, den här gamla teoretiska attacken, praktiska också, fram till dess att Apple och Google införde krav på användarinteraktion för att en mobiltelefon skulle kunna kopplas till en dator och den datorn skulle kunna interagera med mobiltelefonen, var användaren tvungen att trycka på någonting på skärmen för att godkänna det. Och det är det som forskarna nu har kommit på att angripare kan kringgå genom att bygga en laddare som både kan vara en värd och ett tillbehör. Du vet gamla USB-kablar, Peter. De hade en USB-A-kontakt och en USB-B-kontakt.
Ja, just det. Den här stora som vi kopplar in i skrivaren bland annat.
Exakt. Och sen fanns det B-mini och B-mikro också. Mm. Varför såg USB-kablarna ut så?
Ja, för mig var det väl att du kunde inte koppla in en dator mot en dator. Nej. På något sätt visste de väl inte vilken som var världen då?
Nej, precis. Det var för att man skulle säkerställa att bara tillbehör skulle kunna kopplas till en värd. Till exempel en bankdosa som kopplas till en dator. Där är bankdosan tillbehör och datorn är värd. Eller en skrivare som kopplas till en dator. Där är skrivaren tillbehör och datorn är värd. En mobiltelefon, den kan ju vara båda. Så en mobiltelefon, den kan vara ett tillbehör till en dator för att överföra filer från mobilen till datorn. Eller så kan den vara värd för ett tangentbord till exempel, om man vill kunna styra mobiltelefonen med ett tangentbord. Då är tillbehöret, tangentbordet tillbehör till mobilen som är värd. Så principen är densamma nu när vi har gått över till USB-C. Det är bara det att vi ser inte på kablarna vad som är värd och vad som är tillbehör. Men nu har forskarna då kommit på att om de bygger en laddare som kan vara både värd och tillbehör, då kan de kringgå kravet på att användaren godkänner anslutningen. Och det här är briljant, för det de gör då är att de skapar en laddare först och främst. De bygger en laddare som de lurar användaren att koppla till sin mobiltelefon. Den laddan låtsas då vara ett tillbehör, ett tangentbord. Och genom att vara det här tangentbordet kan den laddan styra saker på mobiltelefonen under förutsättning att skärmen är upplåst. Det måste först och främst, det är en förutsättning, skärmen måste vara upplåst. Då kan det här tangentbordet skicka förinspelade kommandon för att göra saker på mobilen. I den här laddan sitter inte bara en sån här USB-baserad tangentbordsemulator, utan också en Bluetooth-tangentbordsemulator som alltså kan låtsas vara ett Bluetooth-tangentbord. Och det som forskarna upptäckte, det var att om användaren kopplar in sin olåsta mobiltelefon till den här laddan, då kan de använda det USB-baserade tangentbordet som laddan låtsas vara för att ansluta sig som ett tillbehör, aktivera Bluetooth på mobiltelefonen, parkoppla mobiltelefonen med det här emulerade Bluetooth-tangentbordet som också finns i laddan, godkänna parkopplingen därigenom och därefter växla över från att vara ett tangentbord, ett tillbehör, till att vara en värd som datorn, som mobilen ska anslutas till. När de gör den där omväxlingen, då dyker det ju upp en ny förfrågan på mobilskärmen som frågar, vill du godkänna att din mobil kopplas till den här datorn som då laddaren utger sig för att vara? Men då är ju Bluetooth-tangentbordet igång. Så då kan de använda Bluetooth-tangentbordet för att godkänna den förfrågan och därmed automatiskt få mobiltelefonen att vara kopplad till datorn. Briljant att komma på det här och briljant att faktiskt bygga en sån här laddare som faktiskt fungerar i verkligheten också. Det här är åtgärdat nu i Android 15 och i iOS 18.4 uppger Ars Technica. Så passa på att uppdatera era mobiltelefoner så att ni skyddas mot det här. Och om ni kör en gammal mobiltelefon som inte kan uppdateras eller uppgraderas till Android 15, då kan det faktiskt vara värt att skydda sig mot det här. Men Dan Goodin, en av världens främsta teknikjournalister, han avslutar sin artikel på Ars Technica på det här sättet med bevingade ord som är värda att bära med sig.
Som jag rapporterade 2023 är dessa varningar mestadels skrämselpropaganda, och tillkomsten av choice jacking ändrar inte mycket på det, med tanke på att det inte finns några dokumenterade fall av sådana attacker i vida världen. Med det sagt, personer som använder Android-enheter som inte stödjer Googles nya autentiseringskrav kanske vill undvika publika laddare. Slut på av Karl-Emil Nicka översatt citat.
Ja, och det är ju väl värt att bära med sig att visst, nu har vi exempel på såna här laddare som FBI varnade för, men de är fortfarande bara någonting som förekommer i en forskningsrapport. Det är inte någonting som vi har sett att används ute i vida världen. Och det är inte så konstigt, för att om en angripare skulle vilja infektera till exempel min mobiltelefon, då skulle den angriparen behöva utgå från att jag skulle koppla in min mobiltelefon till just den specifika laddaren som angriparen har preparerat, vilket är ganska osannolikt. Men jag vill ändå nämna att eftersom vi nu vet att det här är någonting som är möjligt att bygga, då ska vi kanske vara extra vaksamma ifall någon skickar oss en gratis laddare som de av någon anledning vill bjuda oss på. För det är ju väldigt stor skillnad ur en angripares perspektiv att förse oss med en skadeprogramspreparerad laddare och att bara utgå från att vi kopplar in oss till någon av de tusentals laddportar som vi passerar när vi till exempel är ute och reser. Men någonting som vi alltså nu ska vara medvetna om att är tekniskt möjligt igen, åtminstone på icke-uppdaterade Android-mobiler, men kanske inte någonting som vi ska oroa oss för den sakens skull.
Nej. Nu, dags för veckans huvudämne. Proton Pass kontra Bitwarden. Jag undrar ju fortfarande vad vi som står för Team One Password, det hör man ju i namnet, ett
lösenord, one password.
Det är ju först, men det här är ju kampen om öppen källkoden då.
Ja, det är, vilken är den bästa lösenordshanteraren? Och att sätta upp kriterierna för vad som är den bästa lösenordshanteraren, det är självfallet någonting som varierar. Men jag tycker ju personligen att den bästa lösenordshanteraren, den ska ha öppen källkod, den ska ha genomgått en tredjepartsgranskning, den ska vara cross-platform så den ska funka mellan alla operativsystem, och den ska vara lämplig för både privatpersoner och företag, så att inte en medarbetare på ett företag ska få lära sig en lösenordshanterare för jobbet och sen ha en annan lösenordshanterare privat. Genom åren sen vi startade Bli säker-projektet 2018 så har vi rekommenderat One Password också. Och det var för att när vi tog fram de ursprungliga rekommendationerna, då Bitwarden fanns, men det var inte ett gångbart alternativ, för Proton Pass existerade överhuvudtaget inte 2018. Så One Password har hängt med sen dess, och de har inte på något sätt misskött sig så att det har varit skäl att häva den rekommendationen, så som med LastPass. LastPass rekommenderade vi också under många år. Sen slutade vi med det, inte i samband med dataincidenten, utan i samband med att det avslöjades att de hade ljugit i sin dokumentation för säkerhetsmodellen som LastPass byggde på. Men det har inte funnits något skäl att utesluta One Password från rekommendationslistan, eftersom De har hängt med så länge och skött sig väldigt väl. Sen undrar säkert någon varför jag inte nämner KeePass XC i de här sammanhangen. För KeePass XC har jag ju rekommenderat också och fortsätter att rekommendera. Men jag nämner dem inte i det här sammanhanget eftersom det är en lokal lösenordshanterare utan stöd för de företagsfunktioner som finns i de andra lösenordshanterarna som vi strax kommer till. Apples lösenordshanterare, varför nämns inte den? Den är också suverän, men inte för företag och den har ju inte fullt stöd för flera plattformar. Den har inget stöd för Android och bara begränsat stöd för Windows. Så den går också bort. Men kvar på listan över lösenordshanterare med öppen källkod som har genomgått tredjepartsgranskning, som är cross-platform och som är lämpliga för både privatpersoner och företag finns två stycken. Bitwarden och ProtonPass. När ProtonPass lanserades 2023, då skrev jag en artikel med rubriken ProtonPass utmanar inte Bitwarden. Och här i podden var jag faktiskt ganska irriterad för att Proton, de marknadsförde den här lösenordshanteraren som om den var bättre än konkurrenterna.
Oj.
De hade en gravt missvisande jämförelsetabell där de hade cherrypicked, vad heter cherrypicked på svenska? Där de hade plockat ut
godbitarna.
Ja, exakt. Mm. Godbitarna där som fick deras lösenordshanterare att se ut att vara bättre än konkurrenterna, trots att den var funktionsmässigt väldigt, väldigt begränsad. Det var verkligen det vi kallar en MVP, en minimum viable product. Men nu kanske ProtonPass har blivit en annan typ av MVP, du vet, en most valuable player, den bästa. Ja.
Ja.
Dålig liknelse, ja okej. Okay, ja. Men det är någonting som har förändrats, för under de två år som har gått har ProtonPass faktiskt utvecklats rejält och börjar nu faktiskt på fullaste allvar konkurrera med Bitwarden. För nu får jag säga, vi har två stycken bra lösenordshanterare som uppfyller alla kriterier. Vi har en tredje på gång också som heter Passbolt. Den är inte konkurrenskraftig än för att den saknar till exempel stöd för att hantera lösennycklar, passkeys. Och vem väljer en lösenordshanterare 2025 som inte stödjer lösennycklar? Den stödjer inte betalkort. Och den krypterar inte metadatan, alltså till exempel vilken adress som ett lösenord hör ihop med. Det som LastPass påstod att de gjorde men som det sen uppdagades att de inte gjorde. Passbolt är öppna med att de stödjer inte det och de har sagt att de ska åtgärda det. Så det är någonting som kommer i en uppdatering. Så Passbolt kan bli intressant på sikt, inte minst för att den, precis som Bitwarden, går att drifta i egen regi. Men den är inte, liksom, den spelar inte i samma liga som Bitwarden och ProtonPass gör idag. Sen vi pratade om ProtonPass första gången så har ProtonPass lagt till väldigt många av de funktioner som vi anmärkte på att saknades. För det första, webbgränssnitt, det finns nu. Appar för Windows, Mac OS och Linux, det finns nu. Stöd för upplåsning med Windows Hello och Touch ID, det finns nu. Stöd för att lagra betalkort, det finns också. Övervakning av lösenordsläckor. Vi rekommenderar självfallet att alla registrerar sina e-postadresser på Have I Been Pwned, som också går att göra en snabbsökning i via säkerhetskollen. Det ligger länkar i show notes för er som vill göra det. Men ännu bättre är ju att ha det inbakat i sin lösenordshanterare så att det automatiskt varnas ifall någon e-postadress dyker upp i någon lösenordsläcka. Det har tillkommit stöd för att dela lösenord, det har tillkommit stöd för offline, ni vet vi tycker om offline-stöd här, det ska gå att komma åt sina lösenord utan att vara uppkopplad mot internet. Och nu i början av året så lade de också till stöd för SSO-inloggning och integration med katalogtjänster för företag. Väldigt viktigt så att företag kan administrera användare på ett centralt ställe och så att användare kan logga in med sina vanliga företagsuppgifter. De har lagt till stöd för både Entra ID, det som tidigare var Azure Active Directory, och Google Workspace, alltså både Microsofts och Googles lösningar. Så många bra funktioner har tillkommit under de här två åren. Och nu allra senast, i april 2025, så lade de också till stöd för bilagor. Och det är jätteviktigt i min mening. För lösenordshanteraren, jag ser den som liksom stället där jag lagrar känslig information. Det där jag vill ha känslig information sparad på ett säkert sätt. Så om jag till exempel vill ha en bild på mitt pass med mig när jag är ute och reser, då ska jag självfallet spara det i min lösenordshanterare. Det gick tidigare inte att göra med Proton Pass. Nu går det, även om det är en del av betalversionen, inte gratisversionen. Sen har Proton Pass också publicerat en liten roadmap med saker som kommer under våren 2025. Och där hittar vi 5 stycken intressanta punkter.
Absolut. Vi har nödåtkomst då för familjemedlemmar. Mm. Får jag lägga dig som?
Nej, du får inte lägga mig, men du får lägga din fru.
Vi är ju nästan familj. Anpassade typer.
Mm. Så att det går att spara till exempel wifi-lösenord eller PIN-koder utan att behöva lägga in dem som om de vore lösenord till en webbplats.
Automatisk ifyllning för skrivbordsappar.
Mm, det kommer säkerligen att fungera väldigt dåligt, men det är i alla fall en funktion som kommer så att det går att fylla i automatiskt utanför webbläsaren också.
Biometrisk upplåsning av webbläsartillägg.
Den funktionen är det som jag väntar på innan jag börjar testa Proton Pass på riktigt allvar, för att jag låser ju mitt lösenordsvarv automatiskt efter en minut, så jag måste hela tiden låsa upp det när jag vill logga in någonstans. Och då vill jag ha biometrisk upplåsning så att jag kan låsa upp det med mitt fingeravtryck.
Grupper för organisationer.
Ja, den sista delen där som framförallt är relevant för de som administrerar företagsmiljöer, så att det går att lägga medarbetarna i grupper och sen se till att olika inloggningsuppgifter hör ihop i de olika grupperna. Väldigt användbart ifall det är fler än 2-3 personer som jobbar i organisationen. Då är grupphanteringen ovärderlig i de här sammanhangen. Och det innebär att när de här 5 sakerna är på plats, då är Proton Pass funktionsmässigt motsvarande Bitwarden. Det finns självfallet några små undantag fortfarande, men då börjar de faktiskt vara i det stora hela funktionsmässigt motsvariga varandra. Och då får de istället börja konkurrera med andra saker, som till exempel pris.
Ja.
Sen har Bitwarden lagt till fler funktioner också sen dess. De har lagt till stöd för export. Det kom faktiskt nu 28 april, så det är väldigt nytt. Export med bilagor. Tidigare har det bara gått att exportera inloggningsuppgifterna. Nu går det att exportera bilagorna också, vilket är användbart ifall man vill byta till en annan lösenordshanterare. Och sen har de lanserat ett nytt användargränssnitt. Till min stora besvikelse. Jag hade jättestora förhoppningar, för att ett av huvudskälen till att liksom One Password fortfarande har en varm plats i mitt hjärta, det är ju att det är så användarvänligt. När Bitwarden meddelade att de äntligen skulle designa om själva appen och webbläsartillägget, då tänkte jag yes, nu kommer det. Men resultatet var ju en besvikelse. Det är bättre än tidigare, men det är fortfarande skrämmande dåligt. Och alltså, Proton Pass, det ser inte heller bra ut. Det finns väldigt mycket att göra på användarvänlighetsfronten. Och det behövs i en lösenordshanterare ifall alla ska börja använda sådana. Då håller det liksom inte att det ser ut att vara utvecklat av tekniker för tekniker. Det måste vara användarvänligt. Så jag hoppas innerligt att Bitwarden anställer en UX-designer, eller fler UX-designers om de redan har en, eller en bättre UX-designer om det är så att det är en person som står i vägen. Och Proton, samma sak. Proton har ju förbättrat användargränssnittet på många andra av deras tjänster, till exempel Proton Mail, och designade rätt från början med Proton Calendar. Men Proton Pass, det ser inte jättebra ut. Bättre än Bitwarden i min mening, men det är ju lite subjektivt också. Så där har fortfarande One Password en stor fördel, att det märks att de har haft användaren i fokus när de har designat sin lösning.
Så är det. Vet du vad som inte behöver designas så noggrant i alla fall?
Nej.
Visuellt.
Låt höra.
Det är ljudvågor.
Ljudvågor? Ah, okej. Du tänker alltså att man inte behöver tänka så mycket på den grafiska designen av nästa veckas avsnitt? Och nästa veckas avsnitt av Bli säker-podden, det kommer som av en händelse redan nästa vecka. Här lyckades jag verkligen inte få till slutet. Men vi är självfallet tillbaka nästa vecka igen med ett nytt avsnitt av Bli säker-podden. Podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat.